Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fråga Anders och Måns.
Varmt och hjärtligt välkomna till Frågepodden, Fråga Anders Måns, där vi svarar på lyssnarfrågor. Och det är jag som gör det, jag heter Anders Johansson och du är mitt emot mig, heter Måns Nilsson, eller hur Måns Nilsson?
Det stämmer.
Du ser lite sådär rosig ut idag tycker jag.
Rosig?
Ja. Är det något speciellt som har hänt? Vad har hänt sen vi sågs?
Jag har köpt nytt kylskåp.
Ja, det förklarar saken.
Kom idag. Jag har bar upp det för trapporna
tillsammans med min tjej. Du hade hjälp va?
Jag hade hjälp av min tjej.
Oj!
Ja, kylskåp väger inte så mycket. Man vill 60 kilo eller något.
Ja, inte för att skryta, men du, din tjej bär lätt 60 kilo.
Lätt. Men den uppmärksamma lyssnaren kanske kommer ihåg att jag beklagade mig när mitt kylskåp gick sönder. Och den extra uppmärksamma lyssnaren kanske kommer ihåg att detta var 3 månader sedan. Inte har vi väl levt utan kylskåp i 3 hela månader.
Nej, men det har ju varit kylskåpskallt ute, så det har väl gått.
Det är precis vad vi har. Vi har levt utan kylskåp i 3 månader och gått ganska bra. Vi har haft maten på balkongen och eftersom det har varit kallt men inte minusgrader så har det gått. Det har såklart varit omständigt. Man blir sugen på en macka mitt i natten och man ska ut på balkongen för att rota ett och smör och pålägg. Lätt obekvämt.
Mm, och framförallt så vill man ju inte att skator och andra kråkfåglar ska bli sugna på smör samtidigt. Nej, men man får liksom dölja det i påsar antar jag.
Ja men precis. Men varför har det tagit så lång tid innan vi skaffar en nytt kylskåp?
Jo, för du är så förbannat noga när du ska välja någonting. Det är ju gränslöst. Jag gissar att du har känt på varenda kylskåpsdörr som finns att känna på.
Jag har läst många recensioner, det har jag gjort.
Ja.
Det har jag gjort. Ja. Men jag försökte laga det söndiga kylskåpet. Ja. Det är ingen avancerad konstruktion kylskåp.
Nej, det är väl en kompressor mest.
Ja, och någon slags termostat. Det borde man kunna byta ganska enkelt.
Ja.
Eller hur?
Det är lätt att säga det som det folk säger till mig när jag har köpt en dålig bil. Är det bara att lyfta i en ny motor på den? Ja, det låter ju lätt när de säger det, men bara lyfta i en ny motor, det är svårt ju.
Det visade sig så småningom att det var gasen som hade läckt ut i kylskåpet. Det går inte att laga.
Nej, den kan du inte fånga igen.
Nej, man kan fylla på men så hitta läckan och sånt. Det är inte lönt.
Nej.
Så då fick jag köpa ett nytt då. I förmiddag så bläddrade jag i instruktionsboken till det nya kylskåpet och lärde mig väldigt mycket.
Jaha.
Så här står det. Varning! Undvik långvarig hudkontakt med frysvaror, is och ytor i frysfacket.
Ja, du ska inte hålla kroppen mot is för att då förfryser du kroppen.
Ja, precis, det lärde jag mig.
Ja.
Och detta, rengöring och använda skötsel av kylskåpet får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.
Nej, så barn får inte städa kylen? Nej, okej.
Så här står de olika delarna i kylskåpet. Ägghylla. Lägg äggen säkert på ägghyllan.
Mm.
Isbitsform. Använd isbitsformen för att göra isbitar.
Ja, det är bra grejer.
Och något plastfack här som de kallar för snacksbehållare.
Jaha.
Snacksbehållare. Förvara förpackade livsmedel eller små snacks i snacksbehållaren. Du kan ta ur snacksbehållaren. Lyft och dra ur snacksbehållaren. Det går att flytta snacksbehållarens hållare.
Jaha. Mm.
Så lärde jag mig mycket där om snacksbehållaren. Alltså.
Ja, jo, och nyfikenhet är ju en motorväg till lycka. Ja.
I kylfacket förvarar du kött, korv, fisk, mejeriprodukter, ägg, tillagad mat och bakverk. Tack vare kylförvaringen kan du även förvara småkänsliga livsmedel under kort till medellång tid.
Småkänsliga livsmedel?
Klara besked alltså! Så det har varit en mycket lärorik dag. Anders, vad har hänt dig sen vi såg sist för en vecka sedan?
Jag har i vanlig ordning varit uppe i Stockholm. Jag åkte tåg upp.
Ja, från Malmö till Stockholm, ja, som vanligt.
Som vanligt.
Lugn kupé.
Som vanligt.
Ja, du ska inte prata mer om lugn kupé.
Nej. Det gick utmärkt.
Ja.
Det var tyst. Jag köpte en wrap.
Rafflande hittills.
En wrap med äpple och viltskav. Den var ganska god.
Ja.
Men efter det så var det något som inte riktigt stämde. Det kändes lite konstigt i munnen.
Mm-hmm.
Jag mötte upp med min käresta på centralen. Då lossnade den. En halv tand.
Nej.
Ja.
Nej.
Men det är väl... Nej. Förlåt att jag svär själva fan. Om man ska krossa käken, då vill man inte att det ska vara en rap i lugn kupé. Jag har för fan åkt över Atlanten i 6 meter höga vågor. Sen var det en rap i lugn kupé som krossade min käke.
Men det här är sånt som folk drömmer och mardrömmar om, att era tänder ska lossna och trilla ut.
Det dumma var att det här var fredag eftermiddag / kväll i Stockholm. Jag hade ont i munnen. Jag hade tänkt mig en romantisk helg. Och Mås, du vet hur rädd jag är för tandläkaren. Jag ska inte dra hela historien igen. Nej. Men kort under min uppväxt så var jag stammis hos tandläkaren. Mina nya tänder var väldigt mjuka. En gång upptäckte tandläkaren att jag hade 12 hål. Jag fick så ont så att bedövningen inte hjälpte. Jag fick skickas till Norrköping och ta lustgas för att klara av lagningen. Det här blev ett barndomstrauma och jag är på riktigt rädd för tandläkaren. Nu var det inget att göra. Jag letade upp en akut tandläkare. Det var fredag kväll och inte jättemånga kan ta en halv tand sådär. Men jag lyckades få en tid hos en tandläkare i Fruängen.
Mm-hmm. Säger mig inget. Nej, jag känner igen
det är en Stockholmsförort.
Ja.
Mm. En ensam dörr på baksidan av ett sånt här lite halvsunkigt 50-tals köpcenter. Alltså inte i det lilla köpcentret utan liksom...
Vid återvinningsstationen där man kan lämna papper och glas
ja,
och så.
Exakt där.
Jaha.
Fanns en liten dörr.
Mm-hmm.
Det såg lite sunkigt ut.
Ja.
Nu kände jag mig ännu mer rädd. Min käresta följde med. Hon var med lite som mamma på mellanstadiet. Och det här var jag faktiskt mycket tacksam över. Vi slog oss ner, jag blev mottagen. Framför oss en tv som visade på repeat en film om rotfyllning.
Nej, opedagogiskt.
Ja, nu mår jag dåligt.
Då skulle visa skräckfilmen The Dentist.
Vi hör en pågående behandling genom en av dörrarna. Bredvid mig en man med utländsk bakgrund som sitter tyst. Han ser orolig ut. Och efter cirka 30 minuter med film om rotfyllning kommer hans, vad jag tror är, fru ut. Och hon ser helt, alltså helt förstörd ut.
Stackare.
Och nu säger min tjej så här: Anders, titta inte. Har jag kommit till tandläkaren från Little Shop of Horrors?
Men får jag fråga, har du då din halva tand i handen?
Ja, eller har
du den i snusdosan? Nej, har du den i snusdosan?
Jag har den i handen.
Hey, kan du sätta in den här igen? Vad gör man? Är det superlim? Eller?
Nej. Ja, jag vet inte riktigt vad man gör, men jag går in innanför dörren. En ung, stilig man. Han berättar att han har bott i Malmö. Han är supertrevlig. Han tittar på tanden och boom! Utför fan i mig det bästa jag varit med om i tandläkarväg. Boom, 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 det är ingen snack. Boom, boom, klar. Sen säger han, bara så du vet, du har 1 års garanti på den här tanden.
Men vad då, klistrade han fast den med lim?
Men han borrar ju bort halva tanden och byggde på någon ny skit där.
Jaha.
Ja. Usch. Men jag kan säga, jag vill aldrig mer gå till någon annan tandläkare än den som man hittar vid sopsorteringen bakom Fruängens centrum.
En solskenshistoria till slut.
Ja, verkligen. Nu är inte det här ett program som ägnar sig åt solskenshistoria, utan vi ägnar oss att svara på lyssnarfrågor, och vi börjar nu.
Lägga ut en närbild av Anders Tand på våra sociala medier.
Det vill alla se. Nåväl, vad har du tagit tag i?
Ja, första frågan kommer från signaturen en anonym kåtgranne.
Förlåt?
Hej Ankan och Måsen. Idag träffade jag en hantverkare som skulle utföra ett jobb i min bostadsrättsförening. Han behövde låna nycklar till källaren, så jag fick i uppdrag att gå igenom arbetet med honom och ge honom en extra nyckel. När jag möter honom ser jag en helt vanlig man. Ganska mycket äldre än jag, väldigt anspråkslös. Ingen jag skulle ha en tanke på attraktion till. Men sen börjar han prata och jag blir golvad. Han pratar engelska med en riktigt härlig hamnarbetarbrittiska. Och ju mer vi pratar, desto mer attraherad blir jag.
Nämen.
Efter mötet går jag direkt hem och skickar en fråga till alla mina vänner. Varför attraheras man av den här dialekten? Svaren jag får är inte så givande. En säger, det bara är sexigt. En annan säger, våra hjärnor är programmerade att vilja ligga med alla som pratar brittiska. Nej. Så är det bara.
Nej.
Ja. Så skriver brevskrivaren här och fortsätter. Så nu undrar jag, varför? Ett svar jag fick var också, det är på grund av TV-serien Skins.
Yes, I can feel it. It's got potential this day. It's pregnant.
Handlar det bara om våra associationer eller kan det ha något evolutionärt syfte? Finns några instinkter i oss att vilja försöka föröka oss med personer med vissa dialekter? Puss och kram, anonym kåt granne.
Jag förstår varför brevskrivaren var anonym för det första. För det andra, det kan ju ha med annat än hans brittiska accent att göra. Det är ju en klassisk sån hantverkare, ligga med hantverkaren. Alltså att kanske var hans hantverkarkunskaper som gjorde.
Att det är sexigt att vara händig.
Ja.
Kanske, men vi får ju tro...
Vi får ju tro brevskrivaren att det var dialekten som fick... Är det en hon?
Det framgår av mejladressen att det är en hon, ja.
Ja, just det. Att det var själva dialekten som väckte hennes lustar.
Anders, tycker du själv att brittisk engelska är sexy?
Ja, det skulle jag nog kunna säga att jag tycker. Ja. Jag kommer att tänka på när jag var unge och gick och så Transvision Vamp.
Mm-hmm.
Kommer du ihåg det bandet?
Ja.
Baby, I don't care. Här kommer den. Hon som sjöng där hette ju Wendy James.
Just det.
Och hon var bland det sexigaste jag någonsin har sett. Jag var på Hudsfred och kunde inte ens höra musiken så sexig jag tyckte hon var. Och hon pratade ju då brittiska med låtarna, så det här kan jag relatera till.
Ja. Var man
nu går... var inte hon hantverkare då.
Vad vi vet.
Nej.
Vad man går igång på är ju subjektivt. Så den här frågan är inte helt enkelt att svara på. Många tycker att skånska och östgötska är sexigt.
Mm.
Men någon annan galning kanske tycker att gotländska är sexigt.
Mm.
Brevskrivaren, du skriver här att liksom som att det är allmänt känt att alla går igång på brittisk engelska. Men stämmer verkligen detta? Hur står sig brittiska i språkens sexighetstopp?
Och är det inte dialekt utan språk vi pratar nu här?
Nej, jag började med språk. Jag har gjort väldigt, väldigt många undersökningar och enkäter om detta. Det kan vara att jag har läst artiklar ur alla tjejtidningar av typen Cosmopolitan som finns i hela världen.
Mm, och får jag gissa?
Ja.
Italienskan.
Sexigaste språket brukar italienskan och franskan utses till, med spanska och brasiliansk portugisiska som bubblar.
Mm-hmm.
Och det kan jag förstå.
Hur ligger svenskan till?
Ja, inte
bra. Nej, jag kan förstå. Hello, I come from Sweden.
Ja. Men inte på som de minst sexiga språken. Där brukar det vara tyska, kinesiska, indiska, holländska och arabiska. Och då ska man ju komma ihåg att alla artiklar och undersökningar jag läst är engelskspråkiga. En kines hade kanske inte svarat att kinesiska är det osexigaste språket.
Nej.
Så det var det sexigaste språket. Och sen så finns det också en mängd av undersökningar om vilket som är den sexigaste varianten av engelska. Den sexigaste accenten. Och Anders, tror du att det är samma sak här? Att den sexigaste varianten av engelska är med italiensk eller fransk brytning?
Ja.
Nej.
Nej.
Den variant av engelska...
Nej.
Den variant av engelska som allra flest tycker är sexy är... brittisk engelska.
Come on, take it! Take it! Come on! Have the lot!
Följt av irländska och australiensiska. Så anonym kort granne är i gott sällskap. Hon kan med gott samvete säga att alla tycker att det här är sexigt.
Men det var ju cockney det här.
Vadå?
Var det inte sånt hantverkare engelska, cockney-aktigt? Eller vad var det för en...
Nej, det framgår inte.
Nej,
brittisk
okej.
Engelska.
Brittiska,
vi får hålla oss.
Ja, då får jag städa mitt huvud. Jag tänkte att han pratade sån lite cockney, den här hantverkaren. Men okej, nej.
Ja, vet vi inte ju.
Nej.
Vi vet inte.
Brittisk engelska är i alla fall sexigast av de engelska dialekterna.
Ja, men då återstår själva frågan som var kort anonymskannens fråga. Varför är brittisk engelska så sexy? Och det här är inte helt lätt att förklara. Några experter försöker sig på evolutionära förklaringar. För att undvika inavel och utöka genpoolen så vill man ha barn med personer som låter annorlunda än sig själv och därmed kommer någon annanstans ifrån. Men det här visas inte till några vetenskapliga studier. Det förklarar ju inte varför vi tycker vissa språk, accenter och dialekter är sexigare än andra. Varför brittisk engelska skulle vara hetare än till exempel engelska med dansk brytning.
Mm, jag har en teori.
Ja?
Den är att dialekten med lite säsongkänsla i. Melodiska dialekter.
Mm-hmm.
Alltså italienskan kommer lite upp och ner.
Men folk
alltså
brukar ju säga att svenskan är melodisk, eller?
Ja, nej. Ja, ja.
En vanlig förklaring i de här artiklarna, och framförallt i amerikanska tidningar, är att brittisk engelska förknippas med särskilda saker och egenskaper.
Jaha, vadå?
Intelligens.
Oj!
Bildning och hög status.
Ja, ja, ja.
Så här säger psykoterapeuten Guy Winch till Washington Post. Människor tenderar att tycka att en utländsk accent är mer intressant och mer sexy eftersom vi i allmänhet brukar värdesätta det som är mindre vanligt. Amerikaner förknippar en brittisk accent med att någon är mer intelligent, mer sofistikerad och mer kompetent. Och det är med egenskaper som många tycker är attraktiva.
Mm.
Och om det tänker jag så här. De som får de här associationerna av brittisk engelska har aldrig varit i England.
Nej.
De har bara sett Jane Austen-filmer.
Ja, och de har inte ätit pork pie och sånt.
Precis, de har bara sett romantiska komedier med Hugh Grant.
Jaha.
Så här tycker jag att man får skilja på olika sorters brittiska dialekter. Visst, David Attenborough låter ju intelligent, men jag har träffat ett gäng fulla brittiska killar någon gång som inte lät supersmarta.
Nej, jag var i Budapest en gång, då träffade jag ett killgäng som var iväg på någon form av svensexa liknande historia.
Ja.
Och då, de var inte intelligenta.
Förknippar du det med att vara mer sofistikerade?
Nej, det här när de kom och hade tagit fram 10 shots som skulle trycka i den här stackars killen som skulle gifta sig.
Mm.
Och han smällde de 10 och var skitstolt. Och när vi träffade honom några timmar senare så hade han supit bort sin förlovningsring. Jag vet inte om jag förknippar det med sofistikerat beteende. Det vet inte alltså.
När man uppfattar en accent som sexy så är den inte det liksom objektivt sett, utan detta händer i din hjärna. Brevskrivande är subjektivt. Du associerar rösten med saker som du går igång på, och det är kulturellt. Amerikaner och tydligen svenska går igång på brittisk engelska, medan om du är cypriot bosatt i Ayia Napa så kanske du inte längre tycker att brittisk engelska är så sexy.
Nej.
Franska och italienska låter sexigt eftersom man stereotypt förknippar dessa länder med romantik.
Ja.
Medan tyska då inte är så låter så sexigt eftersom man förknippar Tysklands stereotyp med bilfabriker och andra världskriget.
Men då har ju inte alla som du och jag, Måns, på sätt och vis vuxit upp med supersexiga Blümchen.
Nej.
Här kommer hon.
Så, för att sammanfatta, anonym kortgranne, det är inte helt lätt för oss att svara på varför du gick igång på den här mannen. Men en gissning är att du förknippade hans accent med saker som du går igång på. Och om det är de här skådisarna i Skins, eller David Attenborough, eller Margaret Thatcher, det vet inte vi. Sen kan du ju ha bidragit, som du var inne på tidigare, Anders, att han var hantverkare. Många går ju igång på händiga människor med fysiska arbeten, där de svettas och kavlar upp ärmarna och pustar och stonkar och har verktyg. Om du som lyssnar har en egen teori, skriv till fraga@andersochmans.se. Och nu, Anders, så tänkte jag faktiskt spinna vidare på det här ämnet.
Oj.
Och att vi i podden Fråga Anders och Måns skulle utse Sveriges sexigaste dialekt.
Oj, det här har ju säkert gjorts förr, men vi har ju ett gott lyssnarunderlag så att vi kan få en bra statistik.
Ja, du som lyssnar får nominera.
Jaha.
Men då vill vi också höra liksom ett exempel på din dialekt, såklart.
Ja, annars får man inte vara med i nomineringslistan.
Precis, så man får skicka in exempel på sin dialekt.
Ja, när man pratar sin dialekt och så sexigt man kan.
Just det, och för att det här ska bli rättvist.
Aha.
Så måste alla läsa samma text.
Jaha, och vad är det för text?
Det kan ju inte vara så att någon pratar om höga svarta stövlar och så röstar du på den dialekten, Anders, bara på grund av innehållet.
Nej, det går inte. Nej.
Och då tänker jag att...
Nu avstör du mig lite grann. Ja, visst.
Så då tänker jag att vi såklart tar en bit ur bruksanvisningen till mitt nya kylskåp.
Jaha.
Och då är det där om snacksbehållaren.
Aha.
Så texten man ska läsa in är denna. Snacksbehållare. Förvara förpackade livsmedel eller små snacks i snacksbehållaren. Du kan ta ur snacksbehållaren. Lyft och dra ur snacksbehållaren. Det går att flytta snacksbehållarens hållare. Det är texten. Vi kommer lägga ut det på våra sociala medier. Läs in det. Spela in det med din telefon. Och maila klippet till oss på
fraga@andersmans.se. Innan vi går vidare med en ny fråga så ska jag ta nästa brev som inte är så mycket en fråga. Nej, faktiskt inte alls. Det är lika mycket fråga som en citron en gångart ändå. Hörde denna fantastiska låt och tänkte direkt på er. Och så har vi fått en liten länk här till en låt. Och Max som har skrivit det här, det är mycket riktigt en svängig låt. Men den har en annorlunda text.
Någon fes i minibussen.
Jag vet inte om vi ska ta det här som en komplimang. Jag väldigt svängig låt om att någon har fisit i en minibuss. Och det fick Max att tänka på oss. Mest det tror jag Måns. Vi går vidare.
Dagarna och kvällarna.
Hej Anders Måns. Jag vill börja med att tacka för underbara avsnitt. Ni är så fantastiska. Tack så hemskt mycket Patrik. Det finns ju fåglar, tänker främst på papegojor, som kan härma oss människor. Men även andra fåglar som undulater. Varför i hela friden gör de det? Finns det även andra fåglar som kan härma oss? Har hört någonstans att korpar kan prata. Med vänlig hälsning Patrik i Hagfors. Och vi börjar med det här då. Visst finns det andra fåglar som kan härma oss? Oh ja! Lyrfågeln brukar man säga. Den är bäst av alla fåglar på att imitera ljud. Lyrfåglar, det finns två arter i släktet Menura. Och förutom att de kan härma andra fåglar och människor så kan de också imitera konstgjorda ljud. Alltså som en kamera eller ett bilarm eller kanske en skogsarbetare.
Ja, eller en ringsignal på mobilen.
Vi ska lyssna på ett litet klipp när en sån här lyrfågel härmar fåglar och annat som en del i sitt projekt för att locka till sig en hona. Men sen kommer ni, jag lovar, inte tro era öron när fågeln... Ni kommer tro att jag har klippt in en kameraslutare, ett bilarm och skogsmaskiner. Men nej, det har jag inte. Det är lyrfågeln som låter så här.
He can imitate the calls of at least 20 different species. He also, in his attempt to outsing his rivals, incorporates other sounds that he hears in the forest. That was a camera shutter. And again. And now a camera with a motor drive. And
wow.
That's a car alarm.
Nah.
And now the sounds of foresters and their chainsaws working nearby.
Nah. Vad imponerande! Den borde heta lurfågel.
Detta då som en del av projektet att locka till sig en hona.
Varför skulle hona gå igång på det här då? Man låter som en kamera.
Jag blir impad av att den kan imitera sig bra.
Okej, det kan jag förstå. Ja. Jag blev impad.
Om du var lurfågelhona, då hade du blivit nyfiken.
Helt klart.
Men det finns fler anledningar varför härmas fåglar. 2013 så skrev Sveriges Radio om dansk forskning på papegojor. I Costa Rica så har en forskargrupp från Köpenhamns universitet märkt att elfenbensparakiter använder sig av den här förmågan att härma för att ta kontakt med artfränder genom att liksom specifikt härma en annan fågels liksom specifika läte. Är du med?
Okej, så man har varsitt läte,
ja,
och så härmar man det lätet då för att ta kontakt.
Ja, och det är som en slags förhandling. Det är när nya fåglar ska tas upp i en flock som de tilltalar varandra med det här kontaktlätet som den här andra fågeln hör men svarar fast med ett annat läte. Och sen så håller de på då fram och tillbaka och härmar varandra och härmar tillbaka. Och till slut så kommer de överens om liksom vilken status de ska ha. Så de så att säga förhandlar genom att härma varandra.
Beror det på hur bra man är på att härma, vilken status man får?
Det får du fråga forskarna från Köpenhamns universitet om.
Ja, jag sticker direkt. Hej då! Okej.
Ja, det var allt vi hade att bjuda på idag. Men vi hörs igen om en vecka. Skriv fler frågor till fraga@andersmans.se. Så där har vi två anledningar till varför fåglar härmar. Det ena är alltså att locka till sig honor. Det andra var att man på något sätt förhandlar genom att härma varandra. Sen kan fåglar också på ett annat sätt härma oss människor. Och vet du varför, Måns? Jo, för att få lite hjälp. Nu ska jag prata lite om trutar. Alltså såna här stora mossfåglar.
Mm.
De känner du till.
Mm.
Har du en trut?
Om jag hade haft en så hade du fått hålla den.
Tramsigt radioprogram. Mm. På sommaren måste det ju inte ovanligt att måsfåglar är lite sugna på det där man har beställt på en restaurang, eller hur?
Ja, i Malmö så är måsfåglar väldigt intresserade av pommes frites.
Så här säger en Francesca Feist, doktorand i beteendeekologi vid University of Sussex i England, till Dagens Nyheter.
Trutar och måsar är kleptoparasiter.
Det kan jag skriva under på.
Ja, de tar andras mat och de är extremt skickliga på det. Vilket är fascinerande att se. Åtminstone för en biolog som jag. Ofta passar de på när vi tittar åt ett annat håll. Om inte attacken kommer bakifrån.
Det finns ett fik som jag ofta går till.
Mm.
Och de är så luriga, fiskmåsarna där alltså.
Mm.
Så att det räcker att någon går och hämtar en servett och bara är borta en sekund. Mm. Så har de blivit av med hälften av sin mat.
Men hur vet måsarna vad de ska äta? Varför äter de inte besticken eller papptallriken?
Nej, de är ju inte dumma i huvudet.
I ett experiment så placerade man ut, forskare ut då, två chipspåsar på en strand. En grön med salt och vinäger och en blå med ost och lök. Det här var då på stranden i Brighton.
Ja.
Sen satt sig en person där en bit därifrån. Fast liksom inom synhåll för de här måsfåglarna, de här trutarna. Om den här personen satt tyst och inte åt någonting alls, då blev mindre än 20% av fåglarna så pass nyfikna att de närmar sig chipspåsarna.
Okej.
Men om personen däremot plockar fram och åt ur en egen chipspåse, då ökade intresset så pass mycket att hälften av fåglarna började närma sig påsarna.
Mm-hmm.
I en överväldigande majoritet, i 95% av fallen, valde fåglarna samma smak, alltså färg på påse, som personen i fråga hade plockat fram och börjat äta ur.
Wow.
Så de kollar in den där människan.
Någon varelse sitter och äter på vår strand.
Ja, och då kan jag nog äta ur den påsen som är likadan där borta. Men vilken färg på påsen varelsen äter? Ja, han äter den blå smaken.
Wow.
Då tar jag också den.
Smart.
Trutarna kollar in oss och bestämmer sig vad de ska äta utifrån vad vi själva äter.
Du kan alltså lura att truta genom att, om man är svärdslukare,
ja,
så kan man äta lite bestick.
Ja.
Och lura truta.
Ja, de äter med andra ord samma mat som vi. Det här tyder på en viss intelligens, minst sagt. Så där har vi tre anledningar till att fåglar härmas. Det finns säkert jättemånga fler. Imponera på partners, förhandla och också lära sig av oss människor. Har du fler förklaringar?
Vänta. Aha. Om man bor hos någon människa,
aha,
så blir man ju med i den flocken.
Mm.
Och det är ju livsviktigt om man är i en flock att bli omtyckt och inte utstött plötsligt ur flocken.
Mm.
Och då är det klart att man försöker härma de andra i flocken, alltså människorna i hushållet.
Ja, det är säkert en mycket rimlig förklaring.
Eller?
Ja, den tar vi också med.
Ja.
Ja, vet du mer om varför fåglar härmar? Skriv jättegärna och berätta för oss till fraga@andersmans.se. I can see clearly now the rain is gone.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag då åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Vi är tillbaka efter den lilla informationen och nu vill jag ta lite tid i anspråk att påminna om vårt stora projekt.
Just det, Sveriges sexigaste dialekt.
Nej,
skicka in den
nej.
Där klippen.
Vi håller ju på med ett projekt. Vi ska snuva de stora musikmakarna på årets sommarhit. Vi ska göra kamplåten för SM i barngolf 2012 i Kalmar till den stora sommarhitten i Sverige 2024. Så här låter den. Vad heter den? Jo, den har titeln SM i barngolf 2012 i Kalmar. Gå in på Spotify, skriv SM i barngolf 2012 i Kalmar. Lyssna, spela för dina kompisar och i sommar ska det bli den stora hitten. Per Gessle ska vara chanslös.
När vi började så hade den 15 000 lyssningar bara. Mm. I slutet av sommaren ska den ha 1 miljon.
Det är vårt mål. Vi ska behöva tvätta öronen. Vi ska behöva tvätta barngolf ur öronen när sommaren är över. Och så ska vi vara glada för detta. Nu går vi vidare med frågor.
Det är signaturen hälsa till Höjerollen.
Tror du vi lyckas, Måns?
Ja, det tror jag.
Ja.
Signaturen hälsa till Höjerollen har skickat en fråga till oss. Hej Axel och Moln, luktar enäggstvillingar likadant? Om en spårhund ska söka efter den ene, kan den då lukta på den andra för att få rätt lukt? Detta undrar alltså signaturen hälsa till Härjedalen. Mm. Vad tror du han kan?
Ja, men det tror jag.
Jag tycker att det är fascinerande med kroppsdoft.
Mm, det får man väl minst sagt säga.
Hur äckligt det kan vara med någon annans kroppsdoft.
Ja.
Det kan vara att jag ibland måste hålla andan. Medan då, de man älskar, doftar så gott.
Vet du vad, Måns?
Nej.
Jag luktade så pass illa i morse. Och när jag satt och förberedde det här programmet.
Aha.
Så att jag blev lite äcklad av mig själv. Jo, men det gjorde jag.
Ja, det ska mycket till.
Ja, och innan jag åkte hit, trots att jag riskerade att komma för sent, så för din skull så gjorde jag mig en rejäl tvätt.
Du gjorde dig en rejäl tvätt. Det betyder alltså att du tappade upp ett bad eller att du tog en lång dusch.
Jag tog en dusch.
Vad betyder det? Eller var det våtservetter innan?
Nej, jag tog en dusch.
Du tog en dusch?
Jag skurade mig riktigt under armarna.
Ja, kroppsdoft är spännande då. Vissa kan vara äcklig, de man älskar. Mm. Även om de är svettiga så kan man tycka att de doftar så gott. Mm. Man kan ta någon i familjens tröja och begrava ansiktet i den. Mm. Och objektivt så är det kanske någon skillnad på de där lukterna. Objektivt luktar det kanske inte då gott. Man kanske inte hade gjort en parfym som luktar som min sambo. Men för mig doftar det ljuvligt.
Mm, det här känner alla till.
Anders, brukar du sniffa på dina barn?
Ja, nu får jag inte längre, de är tonåringar. Så att, men förr när de var mindre, absolut.
Ja, och tonåringar luktar inte precis lika gott som lite mindre barn.
Nej, det gör de inte.
Heller. Ett av mina favoritexperiment vi gjort, Anders, var under en livepodd när vi skulle kolla om du kände igen min kroppsdoft.
Ja, det var en baggis.
Vi samlade in 4 tröjor från publiken, nu fick jag ögonbindel och så fick du då försöka lukta dig till vilken av dessa 5 tröjor som var min. Och hur gick det, Anka?
Det var så lätt.
En av de spännande sakerna med kroppsdoft är att man liksom registrerar den så omedvetet. Om någon frågar mig, Anders, hur du ser ut, Då hade jag sagt, ja, 1,82, smal, blond, skäggsnubb, page.
Jag är 1,86.
Okej.
Men om någon inte ett page.
Men om någon ber mig beskriva din kroppsdoft, då hade jag haft det svårare. Mm. Jag känner igen den direkt.
Jag skulle säga att jag luktar lite sött.
Jaha, jag kan inte sätta ord på den. Nej. Medan en hund, om den kunde prata, säkert hade kunnat beskriva doften mycket bättre än hur det ser ut.
Nu kan ju inte hundar prata, så att vi vet inte om det stämmer det du påstår.
Det har vi ingen aning om. Vad är då kroppsdoft? Ja, den kommer framförallt från vårt svett. Ja. Och det här har vi pratat om många gånger tidigare, men svetten i sig är luktlös. Den lukt vi förknippar med svett uppstår när bakterier på huden äter protein som utsöndras av våra svettkörtlar. Och det är framförallt det som utgör din kroppsdoft, och den bestäms av dina gener. Du kan liksom inte byta kroppsdoft, du kan inte byta det som utsöndras och dina bakterier. Du kan påverka den lite grann genom vad du äter, vitlök är ett klassiskt exempel, men du kan inte förändra den i grunden.
Ja, det är vad jag tänker på som sparris.
Ja.
Men det är mest kisset som byter doft.
Ja, men jag tror nog
huden
att
också, kanske, ja.
Sparris, ananas.
Ananas?
Precis, kan man ju få kisset att lukta gott om man äter ananas. Curry och vitlök är annars klassiska sådana där att det påverkar ens kroppsdoft.
Ananas ska jag berätta.
Men framförallt så är det ditt DNA som bestämmer din kroppsdoft. Så identiska tvillingar borde lukta likadant. Och det gör de. Mm. I alla fall för oss människor. Men skulle en hund kunna känna skillnaden? För i så fall så luktar de ju inte exakt likadant.
Nej, och en äggstvilling är ju inte exakt likadana.
Oj, samma.
Ja, de kanske är exakt likadana. Ja, det har rätt.
År 2011 gjorde
jag någon har fått liksom en smäll på någonstans och blivit lite sned eller så.
En smäll på svettkörtlarna i armhålan.
Ja.
År 2011 gjorde en grupp tjeckiska forskare ett experiment. De lånade 10 spårhundar från tjeckiska polisen. Och så rekryterar de 2 par
identiska. Det är samtalet när man ska ringa tjeckiska polisen. Hallå polisen, du, kan jag bara snabbt låna 10 av era spårhundar?
De här tvillingarna som fick vara med i studien levde dessutom tillsammans och åt samma mat för att inte olika miljölukter skulle störa. Till exempel om en av dem hade levt i en källare så hade ju den personens kläder kanske luktat källare. Om en annan levde i ett kylskåp med en salami så hade den personen luktat salami. Mm. Men nu levde de alltså i samma miljö.
Det här är självklarheter.
Experimentet gick till så här. Forskarna hade 7 behållare som alla innehöll olika personers kroppsdoft. Varav en var tvilling 1 och en tvilling 2. Dessa behållare placerades ut i en rad med ungefär 1 meters mellanrum och sen hämtade de en spårhund. Hunden fick lukta på en doft som den skulle hitta, alltså måldoften från till exempel tvilling 1. Mm. Och sen fick den gå längs med den här raden av behållare, lukta på dem en i taget och sedan välja ut vilka behållare som matchade, som luktade exakt likadant som måldoften. Alltså vilka behållare som innehöll just den doften som hunden fått lukta på innan. Mm.
Och då är den stora frågan, tog den ibland fel tvilling?
Ja, exakt. Om den tog fel tvilling så skulle det kanske betyda att tvillingar luktar exakt likadant. Om de lyckades hålla sig här tvillingarna så betyder ju det att de bara luktar snarlikt. Det var ju det experimentet skulle avgöra, eller hur?
Ja, det här förstår vi.
Anders, hur tror du att det gick? Tror du hundarna kunde skilja mellan tvilling 1 och tvilling 2?
Ja.
Ja! Forskare gjorde detta med båda tvillingparen. Alla 10 hundarna fick göra experimentet 60 gånger var.
Oj.
Och varje gång lyckades de skilja mellan tvillingarna.
Så tvillingarna luktar inte exakt likadant?
Precis. Mm. Det är intressant att veta ju. Mm. Men skulle man kunna ha någon praktisk nytta av det här?
Ja, om det är ett mord.
Ja!
Och en tvilling hävdar att det var den andra tvillingen som...
Exakt! Ja. Bra! En kriminaltekniker kanske skulle kunna använda det där. Säg att någon blivit mördad. Mm. På Swartwicks herrgård har Dr. Svart blivit mördad i biblioteket med en rörtång.
Ja.
Polisen hittar ett hårstrå på blottsplatsen och DNA-analysen pekar ut ett tvillingpar. Men de skiljer på varandra. Mm. Och eftersom de har identiskt DNA så går det inte att avgöra vem av dem som var på platsen och höll i rörtången.
Då ringer man till den tjeckiska polisen och så lånar man en hund och så har man löst det.
Precis, då skulle någon slags doftanalys kunna avgöra detta. Och detta är på gång inom forensiken. Så hälsa till Härjedalen. Identiska tvillingar luktar nästan likadant.
Nu ska det handla om frukt.
Ja.
Trevligt ju. Hej på er, tjommar. Indiesbrev.
Fysalis.
Den kommer jag inte nämna en enda gång, tror jag. Vi får se. Häromdagen åt jag för första gången pomelo. Det var en annorlunda men trevlig...
Pomelo?
Pomelo säger jag, va?
Pomelo säger jag.
Ja, okej. Okay. Det var en annorlunda men ändå trevlig fruktupplevelse.
Mm.
Nu är jag ute på promenad och tänker på frukt. Det gör jag ganska mycket. Tänker på frukt alltså.
Det gör du också, Anders.
Ja, absolut, ja. Nu till mitt spörsmål. Att det finns ond frukt, det är ju klarlagt.
Ond?
Ja, och ni har också pratat om päron. Jaha, det har vi säkert gjort. Finns det god frukt? Alltså, alltså när det kommer till ondskans motsats. Frukt som smakar gott finns ju, till exempel mango och ananas. Tack på förhand, Fabian.
Ja, men är växter onda? Kan man... Alltså, människor kan ju vara onda. Kan djur överhuvudtaget vara onda?
Liksom? Kan frukter vara onda?
Kan frukter vara onda? Kan växter vara onda?
Det verkar som det är dags för en liten special om frukters, ska vi säga, lynne och mentalitet.
Jaha.
Vi börjar med god frukt. Alltså snäll frukt.
Ja.
Jag har inte hittat
kiwi.
Så många... Vad sa du?
Kiwi!
Jag har inte hittat så många frukter som verkar representera godhet, alltså snällhet. Men i första Mosebok så säger Bibeln så här: Herren gav mannen denna varning, då får äta vilken frukt som helst i trädgården utom den från kunskapens träd. Alltså all frukt verkar Gud tycka är bra utom just den där förbjudna frukten då.
Var det äpple då?
Vi kommer återkomma ja. Till detta. Så att om man ska tro på kristendomen då, det är ju inte så, ja, det, då är all frukt god. Utom den som ger kunskap, och det tycker jag är lite konstigt. Men det ska vi återkomma till.
Okay.
Och det gör vi genom att köra listan 4 onda frukter. Det här inslaget är lite rörigt hittills, men det kommer, jag ska berätta om 4 kulturellt, 4 frukter som anses onda.
Ja, intressant.
Ja.
Mycket.
Och där finns det ju en riktig klassiker, ska vi säga den mest klassiskt onda frukten. Äpplet.
Exakt.
De onda fruktarnas mästare, så att säga, champion. Adam och Eva, Edens lustgård, Gud sa till dem, ät inte den där frukten. Och den här berättelsen om världens första människor, Adam och Eva, den är ju många tusen år. Och den finns inte bara i Bibeln, den finns i den judiska Toran och i Koranen också.
Såklart, ja. Alla de abrahamitiska religionerna delar ju upp gamla testamentet.
Ja, men vi tar i Bibeln då. 2 människor, Guds avbild, fri vilja, en vacker plats. Människorna får äta alla frukterna från alla träd utifrån ett då. Alla frukter är goda utom en, och det är den frukten som ger kunskap om gott och ont. Och Måns, du kan ju storyn, en orm frestar Eva. Och det slutar med att både hon och Adam äter av den förbjudna frukten.
Ja. Mm. Instruktionerna var så tydliga.
Ja.
Ändå så lyckades de inte.
Ja. Och här känner jag då, och alltid känt en viss tveksamhet. Det är ju kunskapens frukt här. Den som lär dig om rätt och fel. Varför får de inte äta den?
Ja, men måste man alltid ifrågasätta ibland det regler och regler?
Ja. Ja, ja.
Går det alltid förstå vad Gud menar
det? Det gör det nästan aldrig. Vad som händer är att de blir medvetna om saker de inte har sett förut. De ser plötsligt att de är nakna, och de blir blyga och börjar gömma sina kön. Ja, det är väl inte så dumt att ha koll på att man är naken, Måns, eller vad säger du?
Nej, men opraktiskt ändå att gå runt med fikonlöv på snoppen.
Ja, men de har gjort fel hur som helst.
Ja.
De har lärt sig grejer. Och de börjar skylla ifrån sig. Adam säger att det var Evas fel. Att hon har lockat honom. Och Eva säger att det var ormens fel som lurat henne.
Ja.
Och Guds straff, att det blir att de här människorna måste lämna Edens lustgård här. Och de får aldrig komma tillbaka. Och människornas barn måste i all framtid födas, leva och dö i en kamp med smärta.
Hårt straff för att man råkade äta ett äpple.
Ja, många frågor. Varför får inte människorna tillgång till kunskap? Och vad är det med den här nakenheten? Varför får de inte vara nakna? Om de inte får vara nakna, varför uppfann inte Gud kläder? Då,
redan det så småningom.
Ja, han kommer på det sen. Va? Nästa gång, Gud, ge Adam och Eva varsin overall. Kanske vanliga kinos, någon unisex kinos bara. Där säger Gud, klantigt gjort. Hur som helst, var ett äpple de åt, Måns?
Ja, men det är ju det där. Det har ju översatts så många gånger till så många... Det är som en... Bibeln är som en visklek.
Ja.
Översatts till så många språk, så många versioner... olika munkar har gått in och censurerat och ändrat. Det från början så kanske det var en physalis, ett plommon, en kiwi.
Ja.
De tidiga berättelserna berättar inte vilket träd eller vilken frukt det rörde sig om. Det var senare, det var kristna europeiska konstnärer som började rita äpplen. Troligtvis då för att äpplen var sötaste och mest lockande frukten som vi hade i Europa. Eller för att de första översättningarna från latin av Bibeln använde ordet malum om det här trädet då. Malum betyder nämligen både ont och äpple på latin. Det uttalas olika men i skrift samma. Det är lätt att det blir fel. Och det är ju roligt att tänka.
Så i de första versionerna av Bibeln så kanske det stod det onda trädet.
Ja.
Och så översatte någon det äppelträdet.
Ja, exakt så. Det är som om man tänker att kunskapens frukt är en stör.
Nej.
Alltså en pinne. Alltså pinne.
Jaha, jag tror det var fisken.
Ja, och så är det någon konstnär då som ritar och då är det en man som gör upp hål. Kanske isen med en stor fisk. Så gick det för Bibeln. Det är en liknelse.
Okej. Okay. Bibeln är full av liknelser.
Så äpplet kanske inte är så ont. Det kanske var, som du säger Måns, en clementin eller en pomelo. Det vet vi inte. Min gissning är att det var en aubergine.
Nej.
Det är ju dagens elakaste och kanske porrigaste, snuskigaste frukt, auberginen.
För att som man använder emojin som en eufemism för...
Mark Zuckerberg, Zuckerberg, hur tar man honom?
Zuckerberg.
Ja, har försökt att förbjuda den på Facebook. Det är sant.
Nej.
Den påminner ju inte minst då som emoji om en viss kroppsdel. Men det är ganska nytt. För på, innan 1500-talet då var aubergine oftast rund och gul eller vit.
Jaha.
Men att auberginen är en snuskig frukt är ändå inget nytt.
Aha.
Redan på 1300-talet fanns det de som kallade auberginen för afrodisiak. Auberginen har en stor roll i romanen Don Quixote. Slutsatsen här är att äggplantan eller auberginen då symboliserar falskhet. Men att den också är ett hån mot det Habsburgska riket.
Mm.
Den har koppling till morerna som inte bara förde in aubergine i Spanien utan hade också ett rykte om att vara lugnare.
Mm.
Mm. Så auberginen var ond därför. Onda frukter hittills då, Måns, vad har vi? Äpple och aubergine.
Okej.
Okay. In på listan, vad tror du vi kommer näst? Körsbär.
Mm. Mm.
I Japan bland annat är ju, det vet ju du säkert, körsbäret en symbol för både kamikazesoldater och för fruktbarhet. I Europa har också de här körsbären ända sedan innan 1400-talet stått för oskuld och många konstnärer har porträtterat unga flickor med körsbär. Och då menar man då att de är tillräckligt mogna för att plockas.
Okej.
Okay. Ja, snusgubbar är alltså inte någonting nytt. Körsbäret har också, precis som aubergine, symboliserat både manliga och kvinnliga könsorgan.
Ja.
Och det tycker jag kan vara lite svårt att se som en komplimang. Att snoppen är ett körsbär.
Men ofta så porträtteras ju körsbär två och två. Och då kan de ju likna en annan del av manligt könsorgan än själva peni.
Ja, men tycker att det är så sexigt ändå?
Nej.
Nej.
Så vi har tre snuskiga, lite onda frukter hittills. Körsbär, äpple och aubergine.
Men äpple var inte snuskig. Vad jag kommer ihåg.
Nej, det var ont.
Ja.
Ja, det blev också snuskigt för plötsligt så såg de att det var nakna.
Klart, allt kan bli snuskigt.
Sist in på listan, fyra elaka frukter. Vilken tror du? Det är ju självklart det här med oss.
Melon.
Bananen.
Ja,
supersnuskig ond frukt.
Ja.
En fruktpenis. Så här skrev journalisten Hanna Eklund på sin mathistoriska blogg.
Det svåraste med att föra in bananer i Europa och USA lär inte ha varit den långa resan från Karibien, utan att få kvinnor att stoppa dem i munnen. Den här frukten var nämligen på grund av sitt utseende rejält tabubelagd. I ett antal länder under 1800-talet, bland annat på Hawaii, kunde kvinnor fram till 1819 riskera dödsstraff om man åt en banan.
Nej. Vilket näsligt sätt att få ha huvudet avhugget. Hon åt en banan! Döda henne! Nej.
Hon berättade också på sin historiska mathistoriska blogg om Boston Fruit Company som var oroliga för den här omoraliska bananfrukten och för att liksom möjliggöra försäljning så bestämde man sig för att fotografera till synes skötsamma kvinnor som åt bananer eller höll bananer i händerna i olika vardagssituationer och började dela ut de här bilderna som vykort. Man ville alltså, eller man var tvungen för att kunna sälja bananer, vänja allmänheten med den här fasansfulla bilden av en kvinna som håller i en banan.
Men då kunde du ju bara gått ut och sagt att man äter bananer på sidled. Alltså som en majskolv. Det är så här man äter banan.
Så där har vi min lista med fyra snuskiga och därmed lite onda frukter. Det var alltså äpple, aubergine, körsbär och banan. Har du mer fakta om onda frukter eller kanske goda? I avseendet snälla frukter, skriv och hör av dig till fraga@andersomans.se.
Ah, det här var roligt, Anders.
Ja, det var jättetrevligt. Det är det nästan alltid. Så att jag är glad att vi är tillbaka redan nästa vecka med ett nytt avsnitt. Tills dess, skriv fler frågor till fraga@andersomans.se och ha det riktigt bra.
Puss och kom!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.